Två bibeltexter, en från Gamla testamentet och en från Nya. Vi börjar i Jeremia kapitel 31 och vers 9. Där står det så här: under gråt ska de komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de ej ska stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel och Efraim är min förstfödde son. Och så ifrån första Korintierbrevet, jag läser ifrån det sjätte kapitlet, vers 19 och 20, där står det: vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Så ära då Gud med er kropp. Låt oss be. Gud, jag tackar dig för att vi får finnas i detta rum just nu. I den stillhet som är du. I den närvaro som är du. Men också att vi får sträcka oss mot dig med vår lovsång och med vår tillbedjan. Och göra det med hela vår kropp, med hela vår varelse. Signa ditt ord på våra hjärtan i våra liv. I Jesu namn. Amen. Det är ett par händelser som egentligen ligger bakom den här predikan idag, som är en ganska somrig predikan skulle man kunna säga. Det ena är att jag för 3 veckor sedan vandrade tillsammans med vår son som heter John. Vi vandrade, han och jag, de sista 10 milen ungefär av en ganska okänd pilgrimsled som ligger i östra Italien. Den slutar i Ortona. Den heter Camino del Apostolo Tommaso och den handlar om aposteln Thomas, lärjungen Thomas. Och just namnet där drog oss dit. Den här mycket sparsamt markerade leden, för så var det, den förde oss 2 genom oändliga vinodlingar och persikoodlingar och förbi fantastiska bigarråträd. Det var nästan episkt när vi alldeles uttröttade en lång, lång backe gick förbi några män som höll på med sina odlingar, och när de såg oss så ropade en av dem på oss, och så tog han sin sekatör och så tog han av en så här stor gren på ett bigarråträd och så kom han med det till oss. Jag tror det var 3 kilo bigarråer. Och John sa: ät inte allt för Guds skull, sa John. Ät inte allt, det är inte bra för magen. Så vi åt så mycket vi vågade. Vi mötte nästan inga andra vandrare. Jag vet inte om vi gick fel årstid. Vi drack oändligt mycket kaffe på så här ohippa kaffebarer. Vi sov i byar som vi inte ens visste att de fanns innan vi kom dit. Och så pratade vi. Och så bad vi. Och så var vi, som man är när man går tillsammans, tysta, väldigt, väldigt långa partier. Under den där vandringen så tänkte jag igen på vilket intensivt förhållande det finns mellan att vandra och att tänka. Vilket intensivt förhållande det faktiskt finns också mellan att vandra och samtala. Men jag tänkte mest av allt på vilket starkt förhållande det finns mellan att gå, mellan att vandra och att be, att samtala med livets Gud. Men precis som det finns ett samband mellan kropp och tanke, så finns det ett samband mellan kropp och bön. Och utgångspunkten för predikan idag är egentligen att påstå att det kanske har blivit för mycket fokus på ord när vi talar om bön. Och för lite fokus på att be är någonting man faktiskt gör med hela sin varelse, med hela sin kropp. Amen. Vem av oss har inte varit med om det där när man sitter i sin stol och ska få någonting gjort? Det låser sig i tanken. Inga nya idéer eller uppslag rinner till alls. Man blir med tiden däst och sömnig. Och så reser man på sig och bestämmer sig för att ta en liten sväng, gå en liten tur. Det behöver inte vara särskilt långt. Ibland räcker det faktiskt att gå runt i samma rum där man sitter. Och plötsligt så känns det som om en hel avhandling kan komma liksom fallande ner över en i ett enda stycke. Och om man är ute så ångrar man bittert att man inte tog med sig papper och penna. Varför är det så här? Det finns naturligtvis en massa skäl till det. Det kan handla om syretillskott. Det kan handla om att själva rörelsen ökar cirkulationen i kroppen och någonting händer. Det kan också handla om att när man rör sig speciellt ut i naturen så rör man sig i en miljö som plötsligt väcker nya och andra associationer än de man tidigare var inne i. Jag tror att detta också är en väg till ett fördjupat böneliv, om det ska jag tala en liten stund. Det är någonting intressant med att gå. Om ni tänker efter själva på vilka som är era tidigaste minnen av platser eller erfarenheter, så inte sällan så är det stigar eller vägar som man minns. Stigarna ner i trädgården, vägen till skolan, småskolan, vägen runt huset och så de där hemliga gångarna genom ormbunkar och högt gräs. Jag påstår att man ofta minns stigar och vägar före människor och ting. Det är någonting väldigt, väldigt ursprungligt just med stigar. Den här årstiden som vi är inne i nu är ju som en öppen inbjudan från skaparen själv att känna, att höra, att se Guds närvaro, och en inbjudan till alla de av oss som ibland har svårt att be, som har svårt att hitta orden i bönen, som har svårt att hitta stillheten eller känslan av närvaro i bönen. Att gå ut i Guds skapelse är att röra sig i någonting annat än det vi själva har skapat och tillverkat. Hela jorden är full av Guds härlighet, och när man rör sig i den härligheten så händer någonting också med vårt inre. När jag strax återvänder efter en liten utvikning till detta med vandrandet, så vill jag säga att det naturligtvis inkluderar den som inte orkar gå särskilt många steg. Det jag säger inkluderar dig som behöver hjul för att vandrandet ska bli möjligt. Det är själva rörelsen i Guds skapelse som är poängen. Några tankar först omkring kroppen och bönen. Det är intressant att med det kristna evangeliet så introduceras man kan säga en syn på kroppen, den mänskliga kroppen, som då och faktiskt nu är mycket, mycket radikal. Gud har i sån grad helgat materien i Jesus Kristus att han har blivit kropp. En kropp beredde du åt mig, läser vi om Jesus. Men i texten vi läste från första Korinthierbrevet så går Paulus längre och förklarar också våra kroppar, människans kropp. Alltså denna omsusade, syndstämplade kropp, som ett Guds hus, ett tempel åt den helige ande, eller med en begripligare bild, kroppen är en kyrka där du firar din gudstjänst. Därför blev, man kan först säga att ingen annan religion, och det är viktigt, i ingen annan religion intar kroppen en så respekterad ställning i skapelsen som i den autentiska kristendomen, så som den framträder i urkyrka och fornkyrka. Därför blev tidigt tanken på kroppen som ett helgat område, ett område där man inte kan uppföra sig hur som helst, ett tempel. Det blev en viktig tanke, och under senantiken så ledde det till att väldigt många, inte minst kvinnor, sökte sig till kristendomen. De blev kristna också därför att de visste att de kom in i en miljö där det fanns respekt för den mänskliga kroppen, något som ibland saknades i deras kulturer. Det där är spännande i en tid när vi har ett så kluvet och ansträngt förhållande till kroppen som vi har just nu. Där ju kroppen å ena sidan dyrkas och å andra sidan frivilligt ibland motvilligt dras i smutsen. Kristna kyrkan har alltid slitit med sitt förhållande till det kroppsliga. Och märk att ganska många villoläror, det är intressant att följa den tråden, ganska många villoläror har gått vilse precis när det kommer till kroppen. Och jag tror vi sliter på ett sätt med det än idag. Nästan varje sommar läser jag om en bok, och det är den här lilla boken som heter Upplyst av kärlek, skriven av en jesuit som heter William Johnston. Det där är en liten pärla som handlar om bön, och någonstans i den här boken så driver Johnston tanken på att man kan ha en bedjande kropp. Och jag fäste mig så vid det där underbara uttrycket att ha en bedjande kropp. Bibeln talar ju nästan genomgående om kroppens plats i gudstjänsten. Bön är inte i bibliskt perspektiv rabblande av ord. Det varnas snarare för rabblande med ord. Utan bönen är en fysisk handling. Observera, kroppen är inte i vägen när man ska be, utan man ber med kroppen, med stöd eller hjälp av kroppen. Några exempel. Vi uppmanas att lyfta våra händer, jag kommer strax tillbaka till det. Vi uppmanas att böja oss, att falla ner i tillbedjan. Det enda vi inte uppmanas att göra, det är egentligen att knäppa våra händer när vi ber och blunda, sluta ögonen. Det är väl det enda vi inte uppmanas att göra, men det är väl det vi nästan oftast säger. Nu knäpper vi våra händer, vi sluter våra ögon och ber. Det är säkert väldigt bra, men det är lite obibliskt. För några år sedan så, när jag höll på att skriva på en bok som heter Ett brustet halleluja, så reste jag till Storbritannien på en klockringarkonferens. Där mötte jag en man som gav mig en sån tanke som jag faktiskt haft så mycket. Både den har roat mig, men också gett mig ganska mycket glädje. Jag kom som en ganska udda figur in i det här sällskapet med hängivna klockringare från hela Storbritannien. Och jag var med i 2 dagar där och begrep ganska lite, men det var fantastiska människor. Så frågade mig fram, intervjuade mig fram för att försöka, vad är det i själva klockringandet ur ett andligt perspektiv som är viktigt? Så viktigt att de här människorna lägger en stor del av sin fritid på det. Jag frågade mig fram, och nästan vem jag än kom till så sa, och försökte ställa den här sortens icke-tekniska frågor eller försökte fördjupa samtalet, så sa nästan alla så här: det ska du inte prata med mig om, du ska prata med Barry, sa de. Och jag letade mig vidare och jag träffade jättemånga människor, trevliga allihopa, men ingen Barry. Och sista dagen då insåg jag att Barry var biskop. Jag hade inte riktigt gått fram till honom, men han hade ett stort skägg, han hade ett kors på bröstet, en fantastisk man. Och så frågade jag honom, de säger att du som är biskop, att du fortsätter att ringa kyrkklockan, alltså manuellt för hand, sa jag. Och min tanke var ju, vet du inte vad delegering är? Ungefär. Alltså det måste finnas någon annan som kan ringa i kyrkklockorna om du predikar och förvaltar sakrament och sånt. Och när jag frågade, varför fortsätter du? Då tittade Barry på mig och så sa han, gav det underbaraste svar jag någonsin har fått. Han sa så här: jo, jag fortsätter och ringer kyrkklockor, sa han, därför att jag har upptäckt att klockringning, det är det enda sätt jag känner till att tillbe Gud på som man blir svettig av, sa han. Tänk på det ett ögonblick. Det är faktiskt inte så fruktansvärt dömt, därför att i det ligger någonting som gör att i det jag nu gör, när jag vill tillbe eller lovsjunga eller nu är, så gör jag någonting som engagerar mer än själva pratapparaten. Jag gör någonting som engagerar hela min kropp. Att falla ner på knä, som vi ju väldigt sällan gör nu för tiden, som vi faktiskt väldigt mycket mer gjorde tidigare. Att falla ner på knä, ibland i sin ensamhet eller här vid våra botbänkar, är ju ett uttryck för någonting som säger att jag vet att Gud är en stor Gud. Jag vet att Gud är någon man måste böja sig för. Inte i underkastelse för att krympa, men därför att Gud är upphöjd. Så att med kroppen ibland få göra den rörelsen är att öppna sig själv för krafter. Aldrig glömmer jag den unge man som berättade att han hade kämpat år efter år med sitt liv. Han hade slitit med ångest, med missbruk. Och så sa han så här: en sak har jag lärt mig, och det är att jag måste böja knä varje morgon om jag ska orka resa mig och ta en dag till. Men någonting har han upptäckt i att faktiskt böja sina knän inför Gud. Att sträcka sina händer, som några av oss gjorde nu i lovsången, som vi kan ha olika känslor inför, är ju att understryka med kroppen det hjärtat känner. Alltså att sträcka sig mot Gud med sin kärleksgåva. Och den andra händelsen som ledde fram till att jag talar om det jag talar idag har faktiskt att göra med Gunnar, som vi såg i presentationen, Gunnar Arnekvist. Och precis som Sture sa i vår tacksägelse så växte ju Gunnar mer och mer in i bönens värld och var en verklig förebedjare. Jag tror att många av oss som är här fick vara med om och vara föremål för hans förböner. Ungefär ett år innan Gunnar dog så var Lotta och jag på besök på Vasahemmet där han bodde. Och Gunnar, vi hade uppvaktat någon som fyllde år på en annan våning, och så sa vi innan vi gick att vi tittar in till Gunnar en liten sväng och säger hej bara. Och när vi kom in så låg Gunnar i sin säng, och vi knackade lite på honom, och jag vet inte om vi väckte honom, men han var lite sömndrucken. Och han blev så otroligt glad när vi kom och sken upp och sa våra namn som han alltid gjorde med en sån innerlighet. Och sen satt vi där vid hans säng en stund och pratade. Och, när vi gick därifrån, Lotta och jag, så sa vi i mun på varann så här: nu dör Gunnar snart. Därför det kändes som han var halvvägs till himlen när han låg i sin säng. Han var salig. Han var entusiastisk. Han visionerade över församlingens framtid och vad vi borde satsa på. Och Lotta sa, det kändes som om han svävade en halv meter ovanför madrassen ungefär. Som han redan var på väg. Och hela tiden han låg där så låg han med sina armar sträckta mot himlen. Och så när vi möttes inför begravningen så berättade Gunnars familj att det sista som hände i Gunnars liv, precis innan han dog, just då var det bara en sköterska i rummet, de andra var på väg. Men det sista som händer innan Gunnar drar sitt sista andetag, det är att han sträcker sina händer upp mot himmelen, säger ingenting, och så slutar han andas. Ett helt liv igenom. Och det där är ju inte bara en yttre gest, utan det är som om jag med hela min varelse säger, sträcker mig mot den Gud som jag vill möta och röra vid. De där uppsträckta armarna kan också vara ett tecken för längtan. I den 143 salmen så finns det där formulerat med en sån skönhet. Det står, jag sträcker mina händer mot dig. Öppnar mig som törstig jord. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig mot törstig, som törstig jord. När psalmisten i bönen ser bilden av Gud och Guds hand, så står det att han begrundar också vad Guds hand har gjort. Och när det sker i den här psalmen så räcker inte orden för tillbedjan till, utan då måste han ta hela kroppen till hjälp och sträcker sina händer mot Gud. Ibland är det gott att bara få öppna sina händer så här. som en gest av att jag sitter här eller står här och jag är öppen för att ta emot någonting. I torsdags kväll i den farsitalande gudstjänsten som var en fantastisk kväll. Om ni har möjlighet någon kväll i sommar så kom på Iranmöte. Det är en upplevelse. Det är mycket mer karismatiskt än här idag. Och en vacker del av den gudstjänsten det är att precis i början av gudstjänsten så samlar man alla barn här borta som är med i gudstjänsten. Och så säger man, nu ska vi välsigna barnen. Och sen sträcker hela församlingen sina händer i riktning mot de här barnen. Och så en kort ögonblick bara så ber man Gud välsigna dem. Och sen kilar barnen iväg till sitt. Obs! Kroppen är inte i vägen när du ska be. Kroppen är inte ett bekymmer. Kroppen är en gåva. Oavsett hur den här kroppen just nu mår så är kroppen en gåva. Att för dig få uttrycka det du vill och ta in det du behöver i mötet med Gud. Och så till sist ska jag bara landa några ord i det där om vandrandet. När man läser vad Jesus och hans lärjungar gör, vad de ägnar sina dagar åt, så finner man att de är hela tiden på vandring. Skenbart. Går de från stad till stad eller från by till by. Men det är bara skenbart. Därför att sanningen är, när man läser noggrannare, det är att de går från människa till människa. Det är deras vandring. Ibland ledde en lång, mångmila vandring till ett litet sjukt barn. Som var målet för deras vandring. Eller en ensam, gammal människa. Under de här vandringarna så titta gärna på sambandet mellan hur mycket av det Jesus undervisar, säger, som sker under vandringar som kanske inte hade blivit sagt annars. Under de här vandringarna förde Jesus sina samtal med lärjungarna längs stigar och vägar. Mötte de dessutom behoven hos människor och de mötte det oväntade de inte hade planerat för. Och väl framme så dröjer det inte särskilt länge förrän Jesus och lärjungarna igen snör på sig sandalerna och går. I den här boken Upplyst av kärlek så berättar den här irländske William Johnston om ett tillfälle när han själv befann sig i en djup andlig kris. Och så sökte han råd hos en äldre, mogen man, en andligt sinnad man som han hade stort förtroende för och sa, vad gör jag med min inre kris? Och då fick han följande råd. Vad du behöver är frisk luft, motion och god mat. Åk till bergen eller till havet. Promenera, sa han. Och så skriver han vad detta råd betydde för honom och att han gärna ger det vidare till människor som hamnat i mörker. Både Johnston och vi vet att man promenerar inte bort andligt mörker. Men det är någonting i själva vandrandet som öppnar en människa för Gud. För flera år sedan berättade en pastorskollega till mig att det i hans församling fanns en äldre man som hade gjort just bönevandringar eller bönepromenader till en väsentlig del av sin vardag. Det hade börjat med att han kände att han fick allt svårare att koncentrera sig när han skulle be. Han blev trött och dåsig. Och då kom han att tänka på de där orden ur Jeremia som jag inledde med att läsa. Där det står, jag ska leda dem där de går bedjande fram. Man hade aldrig tänkt på det där första ledet tidigare, att det handlar om att gå. Så han gick på de orden, rent bokstavligt. Under flera decennier vandrade han på de orden. När min kollega som då var en ung man hade någonting som särskilt tyngde honom så brukade han ringa till den här mannen som heter Edward och så fråga om han kunde gå med honom, få gå med honom på hans morgonrunda och han var alltid välkommen att följa med. Och så för en tid sedan så ringde jag till min kollega och så frågade jag honom om det här som jag minns lite svagt att han berättade för mig en gång. Och sa, kan du inte berätta igen det här om dina bönevandringar med Edvard? Och jag märkte på en gång när jag ställde frågan att jag rörde vid någonting dyrbart och väldigt, väldigt ömtåligt i hans liv. Han började berätta, men han brast omedelbart i gråt. Och så sa han att de där morgnarna glömmer han aldrig. När Edvard stod och väntade på honom när han kom. Hur de gick genom skogen till böneplatser. De böneplatser som Edvard hade markerat ut som sina bönesplatser. Stannade alltid vid de platserna en stund på varje. Förde samtalen med Gud. Och att de långa sträckor gick alldeles tysta. Men rätt vad det var så kunde Edvard till slut fråga. Nå, sa han, vad har du på hjärtat? Och så berättade han det. Och så bad de tillsammans för det. Och när de kom tillbaka hem till huset igen så vankades gröt och kaffe. Under gråt ska de komma. Men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där man ej ska stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel och Efraim är min förstfödde. Vi ska gå över i en sång. Jag skulle önska att vi behåller en atmosfär av bön. Sen ska vi omedelbart öppna våra böneplatser. Och när vi gör det så kan du börja vandra. Det är inte så många steg hit fram, men ibland kan några få steg betyda oändligt mycket. Bara vandra fram och säga, här är jag, hela jag är här idag, be för mig. Den här sången innehåller egentligen allt jag har försökt säga. Här finns den långa vandringen, här finns de böjda knän och här finns den heliga marken, den mark där Gud finns och vill möta oss. Så vi förblir stilla medan vi lyssnar.
Till ditt tempel i tidigt gryningsljus. Jag har vandrat långa vägar för att komma till ditt hus. Den rökelse jag tände, jag längtar i mig stark. Stay.